Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs. Välkomna till Radio Nolaskogs och Robert Rungstad. Idag ska vi prata om kyrkan och särskilt om begravningar. Och idag har jag en gäst här i studion, Madeleine Kjellbom från Själevads församling. Hej och välkommen.
Hej, tack så mycket.
Vem är Madeleine Kjellbom?
Ja, jag är en kvinna på 26 år. Jag kommer från Stockholm ursprungligen där jag växte upp och pluggat. Och närmare bestämt då Jakobsberg, norr om Stockholm. Jag har pluggat teologi i Bromma på THS, Teologiska högskolan i Stockholm. Jag prästvigdes för drygt ett år sedan i Härnösands domkyrka. Och sen dess har jag jobbat i Örnsköldsvik i Själevads församling. Och nu är jag kommunister i Gullänget, alltså ja, i Själevads församling. Ja.
Men att en Stockholmsflicka eller Stockholmskvinna väljer att komma till Själevad, vad beror det på?
Ja, jag har ju en sambo som kommer från Domsjö så ursprungligen. Och han är också präst och vi träffades under utbildningen. Så det blev ju att när vi skulle vigas till Härnösands stift så blev det att man fick önska om när det skulle, eller vart man ville placeras. Och då önskade vi Örnsköldsvik och vi kom hit helt enkelt.
Ja.
Ja.
Vad heter denna sambo?
Denna hemliga sambo heter ja. Jens, heter han, Jens ja. Larsson. Och han, Jens Larsson ja. Ja, och han är kommunister i Sidensjö församling.
Ja. Ja. När man flyttar till Norrland kan man ju misstänka att man antingen gillar hockey eller skidor eller något sånt. Ja. Stämmer det på dig?
Jag har en väldigt hockeyintresserad sambo i alla fall. Ja. Jens är väldigt intresserad och väldigt stark modoit. Ja. Så. Men jag har väl inte riktigt mött det så mycket, ska sägas. Men jag är väldigt intresserad av naturliv och friluftsliv. Och jag vill gärna, ja, men jag vill gärna möta det mer, ska sägas. Ja. Han har introducerat mig för det och jag har blivit intresserad av att... lära känna det vidare, så att
säga. Du kommer ju lite grann fel i tid, för att det är ju inte någon vidare högsäsong för mode just nu, har du förstått.
Ja, tyvärr har jag förstått ja. Det, ja.
Ja. Ja, ja, nu ska vi inte prata mode, utan jag tänkte mera kyrkan och begravningar och sånt. För några år sedan så blev ju banden upplösta mellan kyrkan och staten.
Ja.
Och idag är ju Svenska kyrkan egentligen en frikyrka.
Mm.
Och... ja, som frikyrka så bygger man ju sin verksamhet på medlemmarna.
Mm.
Och Själevad är ju det största pastoratet.
Mm.
Och hur många är medlemmar i Själevad?
Ja, i just Själevad Mobjörna pastorat som det innebär, så är det ungefär, om vi tänker procentuellt, så är det ungefär 79,6% kyrkotillhöriga.
Ja.
Och om vi tänker då riksnivån eller så där, om vi tänker i stort så är det ungefär 63%. Aha. Om vi tänker hela landet, så ja, om vi jämför de två så är ju Själevad pastoratet väldigt men har en stor del antal tillhöriga.
Sen alla medlemskap kostar ju pengar.
Mm.
Vad kostar det på ett år att vara medlem i Svenska kyrkan?
Ja, det beror lite på olika saker. Det beror på vad man har för inkomst, men också var man bor i landet. Så. Men i genomsnitt så är det ungefär 1% av ens lön då.
Av bruttolönen?
Ja, precis. Så. Och vi kallar ju den kyrkoavgift eftersom det är ingen skatt, det är ingen kyrkoskatt som många fortfarande benämner det som så. Men i och med att vi inte är en del av staten längre så är det en avgift. Den står på skattesedeln, men det är ingen skatt utan det är en avgift.
Så om man har en bruttolön på, vi säger 400 000,
ja.
Då är det ungefär 4 000 då som går till kyrkoavgiften.
Jag skulle väl säga det på ett år.
Ja,
så.
På ett helt år.
Ja, på ett helt år. Absolut. Men med det får man också väldigt, ja, men väldigt mycket skulle jag säga.
Ja, vad får man för pengarna?
Ja, jo, men jag skulle säga att man, självklart är det det här uppenbara som, ja, men vigsel och begravning inom kyrkans, i kyrkans regi. Sen är det ju också att avgiften ger så mycket till våra verksamheter. Det handlar om barnverksamhet och äldre verksamhet. Det är gudstjänster, ja, men det är soppluncher, det är samtalsgrupper, det är hembesök, det är internationellt arbete, det är socialt arbete, hjälp för ja, men många människor på olika sätt. Människor som kanske inte har en röst får en röst genom arbete som vi för på olika sätt.
Ibland ser man ju kvällstidningar som kör en drive att man ska gå ur kyrkan för att spara pengar.
Ja.
Och om man gör det, då visst är det att man ändå måste betala en viss del. Vad är det man betalar för då som är obligatoriskt?
Precis. Begravningsavgiften är en sån sak som alla människor betalar sådär, i Sverige, oavsett religionstillhörighet eller ja,
Ja.
så. Och det är ju så att Svenska kyrkan har ju av staten, Svenska kyrkan är huvudman för begravningsvården kan man säga, att de har ansvaret att tillhandahålla begravningsplats för alla människor i Sverige. Och det innebär, ja, om vi bortser från Stockholm och Tranås, de två kommunerna, är det i Sverige som inte har det.
Ja.
Men annars så har Svenska kyrkan det ansvaret. Och det är ju rent praktiskt att man tillhandahåller begravningsområden för människor, ja, med en annan religionstillhörighet eller med en, ja, inte någon tillhörighet. Så då, ja, så det är ju inte kyrkan som på något sätt tvingar sig på, utan vi tillhandahåller bara
Ja.
begravningsplatsen.
Men det betyder att om man går ur kyrkan, då har man inte rätt att få präst och
Nej.
psalmsång och sånt, utan det är bara själva graven man pratar om då.
Ja, precis. Själva begravningsplatsen är det man pratar om. Det är just med medlemskapet och så. Där i kommer ju också möjligheten till att ha en kristen begravningsgudstjänst
Ja.
med präst och allting.
Ja, det är många som frågar om det här med begravningen. För att det är ju något som alla tvingas vara med om förr eller senare på ett eller annat sätt.
Ja.
Och om det händer att en anhörig dör i familjen till exempel, vem ska man kontakta först? Är det begravningsbyrån eller är det församlingsprästen eller någon tredje part?
Ja, det beror lite på, tänker jag. Om man dör utan att en läkare är med och någonstans kan konstatera dödsfallet, så behöver ju en sådan tillkallas först för att just konstatera att nu, ja, dödsfallet. Och sen efter det, eller om det redan skett, så är det då begravningsbyrån som man tillkallar
i första hand.
i första hand, för
Ja.
de tar hand om den avlidne och för den vidare.
Så att i första hand, om det är liksom ett normalt fall, då är det liksom begravningsbyrån först.
Ja,
Och sen den vägen via präst
precis.
och så.
Ja, rent praktiskt så är det ju begravningsbyrån först.
Hur gör ni själva när ni får veta att någon avlidit? Brukar ni åka hem till de anhöriga eller kallar ni samman dem?
Ja, det blir ju så att jag får ju en, eller ja, pastoratet får information från en begravningsbyrå att en viss person har avlidit och vilket datum de beställt för då begravningsgudstjänsten när den ska äga rum. Och då kopplas den prästen som är satt på det datumet in och jag får, ja, kontaktuppgifter till de närmast anhöriga. Och så hör jag av mig och träffar dem för ett sorgsamtal. Och det kan ju vara både i hemmet hos de anhöriga eller i församlingshemmet. Det är lite olika hur människor vill ha det. Vissa vill ju kanske ifrån hemmet för en gångs skull, att nej, nu vill jag få lite distans och, ja, få andas lite ny luft. Och vissa vill, ja, men vad känner liksom att jag var skönt.
Men det här sorgesamtalet, är det liksom för att du ska kunna hålla ett griftetal som känns viktigt? Eller är det för de anhöriga skull, eller varför har du det?
Ja. Jag skulle ju säga att det främst är för de anhöriga skull.
Ja.
Men det finns ju också en form av planering i det. Så. Självklart planerar vi inför begravningen på det sättet att vi väljer salmer och vi pratar kring vem personen var. Och det, på ett sätt, ja, det hjälper ju mig i i skrivandet av griftetalet senare. Men framförallt så finns det en möjlighet för de anhöriga att minnas och bearbeta kanske att en sorgeprocess någonstans.
Och jag kan tänka mig att i sådana sammanhang så frågar man också de anhöriga vilken musik de tycker om.
Ja.
Om jag frågar dig nu om du skulle önska någon musik till just...
Ja, absolut. Jag tänker mig den här sången Drink to me only with thine eyes med Laura Wright. Det är en väldigt vacker sång tycker jag. Det är en väldigt, väldigt gammal text från 1600-talet som sedan har tonsats och den används i olika sammanhang som jag tycker är väldigt vacker. Talar om kärlek.
Det låter bra, då lyssnar vi på den. Ja, det är ofta ganska mycket begreppsförvirring i samband med jordfästningar och gravsättning och begravning.
Mm.
Vad är det för skillnad på en begravning och en jordfästning egentligen?
Ja, man kan ju se begravningen. Det är ju en form av ceremoni, en rit där vi samlas i en kyrka eller i ett kapell och vi samlas kring den avlidne som ligger i kistan eller som faktiskt också kan vara i en urna direkt så att säga. Vi samlas, vi minns, vi sjunger, vi ber och vi får överlämna den här personen till Gud och be om Guds försorg över honom eller henne. och vi får ta farväl.
Ja, och jordfästning, vad är det?
Ja, jordfästning är mer, ja, alltså inte en begravning, inte en ceremoni, utan direkt ner i jorden egentligen. Ja,
just man fäster i jord.
Ja, precis, direkt. Ja. Det kan ju, en jordfästning kan ju också ingå i en begravningsgudstjänst som ett avslut.
Mm. Du pratar med om olika sätt att begravas. Mm. Det kan vara en kistgrav, det kan vara en urngrav, det kan vara minneslund, eller någon kan vilja att askan sprids i havet.
Ja.
Vad är skillnaden och vad är vanligast egentligen? Är det någon viktig aspekt där?
Ja, jag tänker att kistgravar och urngravar är väl bland det vanligaste.
Ja.
Fortfarande, tänker jag.
Ja.
I och med att man vill ha en grav att gå till med en gravsten, se namnet och få sätta blommor och vårda den.
Så både kistgrav och urngrav, då har man en sten och någonstans att sätta blommorna.
Ja, precis.
Sen, vad är en urnlund då?
Urnlund eller askgravlund finns det också som heter, men det är ungefär samma sak. Det är i princip som ett ställe där man begraver urnan och så får man gravera in den avlidnes namn som då sitter kanske på ett räcke eller längs några stenar på ett väldigt vackert sätt. Så att man vet, det är det som skiljer mellan minneslund och askgravlund eller urnlund. Ja. Just att det finns ett namn vid ett speciellt ställe så att man vet att de här personerna ligger här som är kremerade.
Namnen finns på ett gemensamt ställe
och
någonstans under gräsmattan. Där är askan spridd.
Precis,
ungefär
precis.
Så.
Ja, ungefär så.
Och då är det ingen skötsel egentligen som behövs heller.
Inte direkt, nej. Utan det brukar vara väldigt fint fixat av kyrkogårdsförvaltningen. Och sen finns det ett speciellt ställe där man kan lägga om man har plockblommor eller tändat ljus. Så på ett speciellt ställe. Samma sak med minneslund, fast det finns inga namn, utan det är helt anonym. Så.
Jag har en god vän som vill att askan skulle spridas i havet.
Mm.
Är det vanligt och måste man ha tillstånd för sånt?
Ja, alltså det sker ju till och från, absolut. Yeah. Och ja, man behöver tillstånd från länsstyrelsen.
Aha.
Och det är ju, de har ju lite olika regler beroende på vilket län man talar om.
Mm.
Men man skickar in en ansökan och så förhoppningsvis får man ju det godkänt. Och det kanske ser lite olika ut, men om vi tänker i Stockholm så är ju några av kriterierna att det måste ske i ett stort hav eller i ett stort liksom vattenområde. Och då måste man vara minst 1 kilometer från land.
Ja.
Så det finns lite sådana kriterier. Men det är möjligt, men då får man också ansöka om det.
Kan vem som helst göra det, eller måste det vara en präst som förrättar själva spridningen av askan?
Jag tänker att när man sprider askan så har man någonstans redan haft en begravning eller liknande.
Ja.
Eller inte. Det går ju också, så att säga. Så nej, det behöver inte vara en präst, utan det kan vara anhöriga bara.
Om du skulle få välja psalm i samband med jordfästning eller gravsättning, vad skulle du välja då?
Ja, jag tycker ju väldigt mycket om Härlige jorden, faktiskt. En väldigt vacker psalm som talar om hur vi likt pilgrimer, som man talar om, vi vandrar på vår väg, och tider var komma, tider var försvinna, så släkten följer släktens gång. Just att vi byts om, men vi är ständigt på väg mot Gud som är vårt ursprung och vårt mål.
Ja, då lyssnar vi på det.
Thank you.
Många brukar vilja skänka någonting med anledning av någon sportgång. Mm. Förr var det alltid blommor som förekom. Idag har det blivit lite andra fonder till exempel. Vad har du att säga om, vad tycker du om det?
Ja, jag tycker att båda är väldigt fina saker att skänka, tänker jag. För mig finns det ingen värdering i vad som är bättre eller sämre, utan det är ju på olika sätt man vill visa sin medverkan någonstans, eller sin att man finns där i sorgen med de anhöriga. Och på olika sätt så finns man ju med, eller så märks man. Jag menar, de anhöriga ser ju blommorna vid kistan med namnen där. Men också minnesgåvorna, som det heter, där fonderna kommer in, där det står en hälsning från de som har skänkt.
Det får mig att tänka på när jag sett dödsannonser. Förr var det ju liksom alltid ett kors i samband med dödsannonsen. Idag finns det ju en mängd varianter, alltid från metspö och fotbollar och liknande.
Ja.
Finns det några regler för vad man får ha i en dödsannons?
Nej, inte direkt så. Jag tänker väl mer att det ska vara passande. Lite så. Jag tycker det är väldigt fint att ha exempelvis då metspö eller fotboll eller en hockeyklubba eller vad det kan vara. Något som talar om vem den personen var. Det tycker jag är väldigt fint. Sen är det också helt jättefint med också kors eller hjärtan eller vad man vill. Men nej, det är väldigt fritt.
Är det samma sak med psalmer eller sånger i kyrkan och även kanske vid minnesstunden?
Mm.
Att man kan välja förutom psalmer kanske Björn Afzelius eller någon dansbandslåt.
Ja.
Är det ganska fritt där också idag?
Jo, men det är det. Jag tänker att själva musiken gör inte så mycket. Det är mer vad som sjungs, vad texten innehåller. I en begravningsordning ska det alltid vara minst två psalmer som man sjunger. Men sen kan man ha solosånger och så vidare. Så dansband går bra. Sen som sagt handlar det om vad som passar och vad som inte passar. Jag vet en präst som skulle ha en begravning och fick förfrågan att de skulle sjunga eller spela AC/DC's Highway to Hell. Och det talar lite emot själva den kristna tanken kring vad begravningen innebär. Så det fick man väl kanske nej för. Men då kanske man hittar en annan låt med AC/DC. Yeah. Så själva bandet är ju inte fel.
I dessa tider av valfrihet kan man också välja vilken präst man vill ha. Till exempel om man vill ha någon präst från Stockholm eller från grannpastoratet. Mm. Är det samma kostnad då?
Ja, alltså är man medlem så kostar det ju ingenting till en början så. Och sen, ja, man kan önska och se om den prästen har möjlighet att förrätta den begravningen.
Allt det här handlar ju egentligen om döden och olika former för att begrava en människa.
Mm.
Och det här är ju en fråga som man aldrig kommer ifrån.
Nej.
Och vad tror du? Tror du människor är rädda för döden idag, eller är det själva döendet? Eller vad är det man är orolig för, tror du, idag, om man nu är det?
Ja, jag tänker att det alltid finns en rädsla för det okända. Vad man inte känner till, vad man inte vet. Självklart vet vi inte hur eller när vi kommer dö, hur det kommer se ut, om det kommer vara snabbt och smärtfritt eller om det kommer vara utdraget och ett lidande. Så självklart tror jag det finns en rädsla för själva hur, alltså döendet. Men sen också döden i sig är ju något väldigt definitivt. Och i vårt samhälle som dels inte pratar om döden särskilt mycket och sen också blir mer och mer sekulariserat, så finns det ingen direkt kanske nyckel eller förklaring eller så till vad det innebär.
Nej.
Så, och här har vi en tolkningsnyckel såklart i kyrkan. Till det.
De anhöriga vet ju inte alltid kanske vad den döda vill att ha.
Nej.
För slags jordfästning eller begravning. Men det finns ju något som heter Vita arkivet.
Ja,
vet
precis.
Vad det är för någonting?
Ja, det är ju ett arkiv som man kan hitta på internet bland annat. Det är helt gratis. Och där kan vem som helst egentligen skriva vad man önskar sig för begravningen. Alltså,
salmer, vilka,
ja, salmer, sånger, ja, präst till och med, absolut. Ja. Om det är någon dikt som man vill ska läsas, hur man vill ha det helt enkelt, blommor och så vidare. Och det kan ju vara en otrolig lättnad för de anhöriga att veta att ja, vad skönt, det är så mycket som händer ändå när någon dör. Och att man då liksom känner att ja, men då slipper jag tänka på det här också. Det här blir som han eller hon har velat, och det är ju skönt.
En fråga om sorgegrupper.
Mm.
Det låter kanske ledsamt, men jag tänker på att ibland brukar präster kalla samman ett antal människor som har blivit änkemän eller änkor,
mm,
så att de får träffas och prata. Har ni sådana i Själeval?
Ja, det har vi. Vi har så kallade leva vidare-grupper.
Ja.
Och då har vi en då per termin, så vi terminsvis börjar man. Och då är det alltid en präst och en diakon ansluten till gruppen. Och så träffas man ungefär mellan fyra och ja, sju personer kanske. Med liknande erfarenhet, om man säger så. Det kanske är änkemän eller så. Och så får man dela de här erfarenheterna.
Ja, då får jag säga tack till dig, Madeleine.
Ja,
Madeleine Kjellbom,
ja.
Relativt ny präst i Gullänget i Själevad.
Ja, tack.
Tack ska du ha, på återseende.
Ja, men tack så mycket. Tack.